I try.
So vi kan läsa från idags text. Apostlagärningarna 9:1-5. Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han kunde finna några som tillhörde vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Då frågade han: Vem är du, Herre? Rösten svarade: Jag är Jesus, den du förföljer. Så lyder Herrens ord.
Så härligt att du är här idag. Jag hoppas att du har det bra, att du har hittat en bra plats och att du känner dig hemma. Här, och är det första gången eller du bara varit här några gånger förut, så extra välkommen och känner liksom att det här är... Vi är glada att du är här och du kan bara slappna av. Och här är vi alla familj, så välkommen. Jag heter Jakob och är pastor här, om du inte har sett mig här förut. Underbart, vi är som sagt i en serie från Apostlagärningarna. Och det ska bli spännande att få predika dagens text, verkligen. Men först, en liten bön. Herre, tack att vi nu har fått öppna ditt ord. Att vi nu ska få ta en stund och få sitta under ditt ord, inför ditt ord, i gemenskap med dig. Ditt ord är inte först och främst en textbok, en instruktionsbok eller egentligen ens en lärobok. Ditt ord är först och främst ditt levande ord, gemenskap med dig, Jesus. Så att nu när vi spenderar en tid här i ditt ord, så är det gemenskap med dig. Så jag ber att du ska beröra våra hjärtan. Men jag ber också att du ska beröra hela oss till ande, själ och kropp. Du ska beröra oss genom ditt ord. Ditt ord som är levande och verksamt. I Jesu namn. Håll mig i ditt grepp. Låt mig få predika ditt ord. I Jesu namn. Amen. Gud, han är känd för många saker. Men en sak han är känd för, det är oväntade val. Jag tänkte när jag förberedde det här att han ser potential där jag mest hade sett frågetecken. När han ska välja en stamfader för sitt folk, så väljer han Abraham. En okänd man, vad jag förstår, liksom helt utan status i sin samtid på det sättet. När han ska välja sitt folks största kung, så väljer han den minsta. Den klenaste. David. När han ska välja en befriare och en ledare för sitt folk som är tillfångatagna i Egypten, ja, då väljer han en man som har svårt att tala. Och som känner sig som den mest olämplige, Mose. När han ska välja sina apostlar, så väljer han fiskare, och det är inget fel med det, men helt enkelt, som det står, olärda män ur folket. Och när han ska välja kyrkans kanske mest inflytelserika person efter Jesus, han som har skrivit stora delar av Nya testamentet och som tog evangeliet och som etablerade evangeliet i hedna världen, ja, då väljer han en terroristtyp, eller snarare liksom en typ av religiös liksom extremist. En sån överladdad, liksom radikaliserad religiös extremist, Saulus, Paulus. Gud är känd för oväntade val. Och han kan göra, och han ser potential där vi bara ser frågetecken. Jesus, som innan Paulus mest varit känd som en judisk messias. Visst, det hade börjat sprida sig lite grann, men han var mest känd som en judisk messias. Genom Paulus så blir han känd som en universell frälsare, ja, som en frälsare för alla folk. Kapitel 9 är vi inne i idag. Och det är lite som ett skifte, det man kallar lite som ett skifte i apostlagärningarna. Hittills så har vi mest följt händelserna kring Jesu lärjungar och hur den tidiga kyrkan i Jerusalem växer fram. Det har gjorts små utstick, vi har hört om vad heter han? Den etiopiska hovmannen. Så heter han, det är hans namn. Så har ni liksom någonting på gång, så vet ni liksom etiopiska hovmannen är ett bra namn. Kom igen. Men i och med Paulus så sprids och etableras evangeliet bland icke-judar, och därför kallas han ofta för hedningarnas apostel. Och allt börjar här i den text vi har läst idag, när Paulus får möta den uppståndne Jesus. Så vi ligger fortfarande kvar i påskens texter, det är ett påsktema också idag. Jesus är inte död, han lever. Och faktum är att Paulus förvandlade liv är ett starkt vittnesbörd om Jesu uppståndelse. Men först, innan jag säger någonting mer om det, vem är denne Paulus? Eller Saulus, som det stod i texten, för det är hans namn innan han mötte Jesus, sen bytte han namn till Paulus. Vem är den här personen? Ja, det verkar som att Saulus föddes, eller det verkar som att han föddes i Tarsus i dagens Turkiet, och det verkar som att han föddes i en välbeställd familj. Han föddes som jude, men med det ganska unika att han också hade ett romerskt medborgarskap, med andra ord väl förberedd för det uppdrag som Gud hade tänkt för honom. Sam Storms, han är pastor och teolog, han skriver så här om Paulus, lite bara för att måla Paulus personlighet. Han skriver så här: ja, Paulus utmärkte sig tidigt, eller Saulus då, utmärkte sig tidigt som en briljant tänkare med ett skarpt intellekt. Men det var hans brinnande iver och passion som fick honom att sticka ut från andra. Han var hängivet noggrann med att följa varje detalj i Mose lag, och han trodde att hans relation till Gud hängde på hur väl han utförde lagen. Det var Paulus, hängiven varje detalj i lagen, att följa den till punkt och pricka, och han trodde att jag måste göra det för att blidka Gud. Och inte så överraskande så blir han farisee. Han hakar på fariseerna, som var liksom kanske den mest radikala eller extrema judiska grupperingen när det kom till laglydnad. Och han blev den mest extrema, eller en av dem i varje fall. Han gick så långt, hörde vi i dagens text, han gick så långt att han var beredd att döda för sin religiösa övertygelse. Vi kan läsa i Apostlagärningarna 26, där säger han till kung Agrippa så här: själv, alltså han säger själv såg jag det som min plikt. Det är mitt ansvar att göra allt för att bekämpa Jesu Nazareens namn. Och det gjorde jag också i Jerusalem. Många av de heliga satte jag i fängelse med fullmakt från översteprästerna. Och när man ville avrätta dem så röstade jag för det, såklart. Överallt i synagogorna straffade jag dem gång på gång och tvingade dem att häda. I mitt vilda raseri förföljde jag dem ända till utländska städer. Kanske ni är med på vad jag menade med den religiösa, liksom radikaliserade killen. I mitt vilda raseri förföljde jag dem. Här möter vi Paulus i dagens text, och vi hörde när Andrea läste: fortfarande andades han hot och mordlust mot Herrens lärjungar. Det är ganska märkligt vad religion, när det slår fel, kan göra med en människa. Att när man blir radikaliserad så leder det till hat. Och vi ser det än idag. Hur radikalisering leder till hat, till mordlust. Ganska intressant då att den här killen som ville döda varje kristen, några år senare själv säger: för mig är livet Kristus och döden en vinning. Är ni med? 360. Tvärtom. Total omvändning. Han som ville förfölja den som bekände Kristi namn: för mig är livet Kristus. Vad är det som har hänt? Sann kristen radikalisering leder alltid till kärlek och självutgivande handlingar. Andra ideologier, ja, jag vill inte tala för dem. Men det är ingen fara att bli radikaliserad i kristen tro. Om vi blir radikaliserade kring det som är kärnan. Därför att det leder till kärlek och självutgivande handlingar. Tillbaka till storyn. Det stod att Paulus var på väg till Damaskus. Han hade fått nys om att det fanns fortfarande några kristna kvar där som hade flyttit kanske från Jerusalem och som de fanns där. Så han var på väg dit med fullmakt att åka dit och fängsla alla kristna där. Men på vägen så uppenbarar sig ett så starkt ljus att han slås till marken. Saulus, varför förföljer du mig? Vem är du, Herre? Jag är Jesus, den du förföljer. Paulus blir blind, han blir helt förblindad av mötet, alltså rent fysiskt, han kan inte se. Han blir ledd till Ananias som lägger händerna på honom, han får synen tillbaka. Han som har varit andligt förblindad får nu andlig klarsyn. Han som har sökt i skrifterna hela livet efter varenda detalj men ändå inte sett, i mötet med Jesus öppnas hans ögon, hans inre ögon, och han kan se. Som jag sa tidigare så är Saulus omvändelse ett starkt bevis för Jesu uppståndelse. Saulus, som inte ville någonting annat än att kristendomen skulle utplånas. Han som var övertygad om att Jesus var en falsk messias som nu var död och nu har röjts ur vägen. Nu måste vi bara röja de sista efterföljarna ur vägen också. Han som var så övertygad om detta. Det var liksom inte bara en tanke. Han var så övertygad om att han gav sitt liv för den saken. Det är sitt vilda raseri att jaga ner varenda kristen. Han får ändå ses som en av de mest osannolika att omvända sig. Det är en sak om du är lite neutral och du börjar komma på lite andra tankar. Han är helt upptagen av att bara släcka ner de sista resterna som finns kvar av det här med Jesus. Hans omvändelse är så osannolik så att Lukas som skriver Apostlagärningarna återberättar Paulus omvändelse 3 gånger, kapitel 9, kapitel 22 och kapitel 26. Så osannolikt att lärjungarna eller apostlarna först inte kan tro på att han har blivit omvänd. Nej, de är istället livrädda för honom. Han är ju livsfarlig. Det finns inga rationella förklaringar till att gå från att vara beredd att döda för övertygelsen om att Jesus var död till att så här bara bli beredd att dö för bekännelsen om att Jesus har uppstått. Och jag har liksom pratat och försökt söka reda på vad sekulära historiker säger om det här. Man har försökt att hitta naturliga förklaringar till Paulus omvändelse eller förändring. Och man har förklaringar som att han kanske hade ätit roliga svampar. Och på riktigt. Och han fick uppleva hallucinationer. Eller att han gick igenom någon psykisk kris som på något sätt fick honom att tänka annorlunda. Epileptiska anfall som förändrade hans personlighet, att det var därför han slogs till marken och så vidare. Som ni hör, tycker jag i alla fall, inga rimliga förklaringsmodeller för en sån total förvandling. Man brukar säga att lärjungarnas förändring från rädda och besvikna, ni vet, till pingstdagens frimodighet där de går ut och predikar, är ett tydligt tecken på deras möte med den uppståndne. Men de trodde ju på honom innan och redan där har vi jättebra. Det är liksom jättestarka bevis rent historiskt. Men här ser vi en total motståndare till den kristna tron som blir en av trons främsta förespråkare. Enda rimliga förklaringen, tycker jag i varje fall, är att han i sanning fick ett möte med den uppståndne Jesus. Förra veckan hörde vi i påskpredikan om Maria Magdalena och kvinnorna vid graven som fick möta den uppståndne. Och Johannes och Petrus som hade springtävling till graven. Jesus fortsätter sen att visa sig för många. Så många att hans uppståndelse knappast kan få starkare bevis. Ibland tänker vi, men kan vi verkligen liksom tro? Är det här rationellt att tro på det här? Ibland behöver vi faktiskt bara stanna upp inför detta. Ja, det är en tro att tro på Jesus Kristus. Att han är uppstånden, att han är Gud. Men det finns rationella och goda skäl. Han fortsatte att visa sig för Emmausvandrarna. De här som vandrade till Emmaus. Sedan visade han sig för de 10 apostlarna. För 10 apostlar. Och senare visade han sig för de 11 apostlarna. Sedan för flera efterföljare vid den galileiska sjön. Och sedan igen för apostlarna. Och sen för över 500 vid ett tillfälle på ett berg i Galileen. Sedan för sin bror Jakob. Och till sist för apostlarna på Olivberget innan sin himmelsfärd. Jag vet inte hur det är med dig, men jag kan ha olika dagar. Kalla mig pastor, kalla mig vad som helst, men jag har olika dagar. Och jag tror att det är så för dig också. Det finns dagar och kristen världsbild är helt självklar. Det är inga problem alls att bara läsa om allt och bara höra om och bara yes, liksom vattnet, de gick på vattnet och liksom, ja, men mat under allt möjligt. Inga konstigheter, men det finns faktiskt också åtminstone för mig dagar då det övernaturliga sker lite knöligare i mitt sinne. Jungfrufödsel och allt det här och helande. Ja, men jag tror ju på det. Men det kan vara liksom, det, som att den sekulära världsbilden ibland liksom har fått vridas upp lite på högtalaren. Och man liksom lite börjar få lite svårare. Det har liksom kommit innanför skalet. Och det känns lite mer utmanande att närma sig dessa texter. Sådana dagar tror jag att det inte är fel att se att det finns goda skäl att också tro på det övernaturliga i Bibeln. Inte bara tro på Gud, det finns goda skäl att tro på att under mirakler och Jesu uppståndelse, det finns otroligt goda skäl. Gud låter inte avgörande händelser ske i det fördolda. Inte ens sådana här mindre avgörande händelser som matundret till exempel. Jag menar, det finns ju vittnesbörd, det var ju tusentals. De sa att det var liksom 5000 plus. Hur många som helst kunde ifrågasatt, nej men det skedde inte alls så. Det var inte alls så, det var någon som hade en ugn där och började baka bröd. Eller liksom, det är hur som helst. Det finns inga sådana vittnesbörd. Paulus säger själv till de kristna i Korint, i 1 Korintierbrevet 15, så säger han att om någon av er tvivlar på Jesu uppståndelse ifrån de döda, då vill jag säga att han visade sig för apostlar men också för fler än 500. Varav de flesta lever än idag, säger Paulus till sina de som ifrågasätter. Hallå, de är överallt. Gå runt och fråga om någon har vi tvivlat. Gå runt. Så, är ni med mig? Så på riktigt var det. På riktigt, de lever. Gå och fråga, de är överallt. Gud låter inte avgörande händelser ske i det fördolda. Uppståndelsen från de döda, det skedde inte undan gömt, utan det finns övertygande skäl som också håller än idag när det blåser kring vår tro. Och det var påskpredikan. Nu kommer nästa predikan. Ja, men på något sätt så det var inte alls vad jag hade tänkt att säga. Men när jag liksom förberedde den här texten bara kände jag, wow, det finns något stort här. Faktiskt kring just, wow, att vi får bara blanda i halv. Vi tror inte på konstiga saker. Det finns goda skäl. Men nu till sist i min predikan. Och till sist är inte liksom riktigt slutet, utan det sista halvan. Då. Några lärdomar från Paulus möte med den uppståndne. Vad hände egentligen där på vägen till Damaskus? Ljuset. Han fick möta ljuset. Jag vet inte om du har en dramatisk omvändelse. Eller du kanske har vuxit upp i tron. Det bara varit där naturligt. Eller du kanske har en mer stillsam erfarenhet. Jag kanske till och med skulle beskriva den som intellektuell. Det sker på olika sätt. Men Paulus möte får ändå ses som dramatiskt. Och jag vet inte, det verkar som ju mer bus du har hållit på med innan, liksom, innan din omvändelse. Det verkar nästan som att liksom, ju kraftigare erfarenhet. Ofta är det så i alla fall. Inte alltid så, men ju mer dramatiskt blir det. Paulus har ju verkligen busat på. Men Paulus fick möta ljuset Han fick möta ett ljus som var olikt alla andra ljus. Och han beskriver det i kapitel 26 som starkare än solen. Och jag tror att liksom, det är inte en jämförelse ljusstyrka. Jag tror att han försöker beskriva det av ett annat slag. Ett ljus som är liksom av en annan dimension. Han fick liksom möta solens skapare. Och ljuset genom hela Bibeln är ju ett tecken på Herrens härlighet och Herrens närvaro och Herrens makt. Och det står, vi förstår, att alla som var med honom såg ljuset. De såg ljuset. Alla slogs till marken, står det, de som var med i sällskapet. Men det var bara Paulus som kunde urskilja Herrens röst. Jesu röst. Jag tycker det där är lite intressant. Jag tror det är ganska ofta så med våra gudsmöten. De är liksom kollektiva och personliga på en och samma gång. Liksom vi kan uppleva Herrens närvaro tillsammans. Uppleva, wow, vilken stund vi hade tillsammans i Guds närvaro. Men tilltalen är ofta personliga. Ibland kan man liksom till och med utifrån en predikan. Så man pratar med någon efteråt. Oj, hörde du det? Jag hörde något helt annat. Det är för att det finns liksom, den helige ande tillämpar på olika sätt. Och det kan vara tilltal. Och ibland kan det vara frustrerande. Liksom, ja, vi har upplevt Gud tillsammans. Men jag upplevde att Gud talade, mig det här, talade om det här till mig. Liksom, att vi ska gå i den här riktningen. Och så delar man med någon av dem. Liksom, fattar ingenting. Andra förstår inte vår upplevelse. Eller det Gud har sagt. Alla såg ljuset. Men det var bara Paulus som kunde urskilja vad Herren sa. Då är det gott. Paulus leds till Ananias. En lärjunge med erfarenhet och vishet, förstår vi. Som kunde bekräfta det som Paulus varit med om. Vi behöver det. Men jaga inte bekräftelsen när Gud har talat till dig. Jaga den inte överallt. Därför att du på något sätt kan liksom ryckas ifrån dig. Sök personer med erfarenhet och vishet. Och dela dina andliga erfarenheter med. Jag tror att när Gud talar om stora saker, det är inte alltid läge att tala med alla. Inte heller att direkt göra för drastiska saker. Men Gud kommer att ge dig bekräftelse. Paulus blev ledd till Ananias. Paulus blev ledd dit och kunde bekräfta honom i det han varit med om. Som hjälpte honom att agera och ta vidare steg i tron. Det kommer också ske. Har Gud talat till dig? Vila i att han också kommer leda dig vidare och ge dig bekräftelse. Och i ljuset så hör Paulus rösten, eller Saulus rösten. Varför förföljer du mig, Saulus? Tänk dig förvirringen. Saulus som tror att han tjänar Gud starkare än någon annan. Han som tror att han springer med Herrens kallelse. Det intressanta är också att Saulus verkar förstå på en gång att det här är liksom inte vilken röst som helst. För han svarar med Kyrie. Herre, vem är du? Vem är du? Herre, vem är du? Kyrie som är tilltalsnamn eller använt som tilltalsnamn för Gud. Men jag förföljer ju inte Gud. Vad är det här frågan om? Tvärtom, jag försvarar ju Gud mot alla hädiska kristna som springer omkring här. De som liksom hädar och säger att Gud har blivit uppspikad eller Guds son har blivit uppspikad på ett kors. Men så får han höra orden. Esho, eto, hai. Jag är. Det var mitt sätt att försöka tala arameiska här. Jag är Jesus. Jag är Jesus som du förföljer. Jag är Jesus som du förföljer. Och det verkar när man läser de olika berättelserna i apostlagärningarna om den här händelsen så verkar det som att Paulus fick se Jesus. Han fick möta, inte bara höra rösten, inte bara se ljuset, utan han fick också se Jesus. Och det är ingen fråga för honom vem han har mött. Han har mött Jesus och han har mött Gud. Hela hans världsbild förändras i ett ögonblick. Är det inte märkligt? Och det blir klart för honom att denna Jesus inte är död, utan han lever och han fortsätter att verka på jorden. Och det är så mycket i den här texten, för att Paulus, han trodde att han förföljde de liksom heretiska människor. Men vad får han höra? Nej, han förföljer inte människor. Han förföljer Jesus. Han förföljer Gud. Jesus är så förknippad med sin kyrka att han är ett med sitt folk. Du förföljer mig. Jesus är så närvarande i jorden i och genom sin kyrka. Jag tror någon behöver höra det. Det finns inga lonely rangers i Guds rike. Kom igen. Vi kallar det till gemenskap. Och det är genom sin församling som man ska uppenbara sin härlighet. För människor, men också för hela andevärlden, står det. Liksom det är genom församlingen. Genom kyrkan. Ingen kyrka är perfekt. Men ändå vi kallar det in i gemenskap med varandra. Och där i denna liksom ofullkomliga liksom på något sätt samling av människor, så är Jesus mitt ibland oss. Och inte bara mitt ibland oss. Det är genom sin församling som han verkar i världen. Paulus omvändelse var också sammankopplad med hans kallelse. Kanske det dramatiska i Paulus omvändelse också har att göra med det vidden av uppdrag som Gud hade gett honom. Jesus säger till honom när han slått honom till marken: res dig och stå upp på dina ben. Jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till det du har sett och till det jag ska visa dig. Vet du vad? Du har sett en del av Gud. Det finns mer. Det finns mer. Herren kommer visa mer. Inte mer på ett jobbigt sätt. Mer på ett härligt sätt. Han har kallat dig. Han har utsett dig. Men det finns också mer att uppleva av Gud. Och jag ska rädda dig från ditt eget folk och från hedningarna. Jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon. För att vända dem från mörker till ljus och från Satans makt till Gud. Så att de får syndernas förlåtelse och en plats bland dem som helgats genom tron på mig. Jag sänder dig för att öppna ögon. Att också fler ska få se mig som sin räddare och vän. Att de ska få se ljuset. Och att de ska välja ljuset framför mörkret. Jag sänder dig för att leda dem ut i frihet och bort från Satans lögner. Till förlåtelse för alla deras synder. Och till en plats hos mig tillsammans i det troendes gemenskap. När jag läste det här så tänkte jag: wow, det här är evangelium. Jesu kallelse är aldrig någonting annat än evangelium. Han sänder liksom inte ut honom på något annat liksom. Man kan tänka sig, han sänder honom med evangeliet och evangeliets kraft. Att på olika sätt, men alla våra kallelser, även om det är lite olika, är liksom, vi lever kallade till olika, leva olika liv, men i allting så har vi en gemensam kallelse att bära evangelium i ord och handling till en mänsklighet som behöver Gud. Jag vill på något sätt lyfta ditt självförtroende kring de här sakerna. Därför att vi är inte sända med någonting bra. Det är inte som en dammsugarförsäljare som har liksom en dammsugare som är lite bättre än den du redan har. Vi kommer med livet. Vi sänder med frihet. Med frid. Vi kommer med ljus. Vi kommer med tröst i en tid av förvirring och oro och rädsla. Vi kommer med ett hopp. Och lyssna nu, ett hopp som bär genom döden. Vi kommer med kraft till förvandling. Pratat hoppas att den här predikan på något sätt kan ge en förnyad tro på evangeliets kraft och vad evangelium kan åstadkomma i en människas liv. Men att Paulus är ett sånt otroligt exempel. Wow! Evangeliets kraft, lyssna nu, det handlar inte om någonting vi gör, utan det finns, kraften är inneboende i evangelium, i själva budskapet. Det är i budskapet som kraften finns. Så därför säger Paulus: jag predikar inget annat än Kristus som korsfäst. Inget annat vill jag veta av, för att er tro ska bygga på Guds kraft och inte på mänsklig visdom. Evangeliet är bärare av kraft. Och jag har sagt det tidigare flera gånger i den här serien, och jag säger det igen. Jag tror att vi behöver få en förnyad tilltro till evangeliets kraft. Till det enkla evangeliet. Och på något sätt, ju mer enkelt det blir, ju renare och klarare det blir. När vi delar det med människor som ännu inte känner Jesus, desto mer tror jag att vi kommer att se av Guds kraft. Det handlar liksom inte om professionalitet, att nu ska jag lära mig att liksom förmedla evangeliet på det bästa sättet. Det är inte det jag är ute efter. Inte att det, liksom, det hänger inte på oss på det sättet. Men att vi får förlita oss på att när vi delar evangeliet så finns det kraft. Därför kan Paulus säga att när jag kom till er i Korint så var det inte med fantastiskt tal eller med visdom. Snarare var jag skraj och jag var nervös. Kraften var inte beroende på Paulus förmåga att berätta om evangeliet och allt han har varit med om. Utan det finns en inneboende kraft som är livsförvandlande. Jag behöver predika det här till mig själv också. Att våga, för att ofta så rör, åtminstone jag, och det är ganska lätt för mig därför att jag träffar en människa, hej, jag heter Jakob, och ja, vad gör du då? Ja, jag jobbar som pastor, och så, ja men du vet, nu är det igång. Men för mig ändå är det så lätt att börja prata så här runt omkring, liksom, ja, ja, så är det ju kyrkan här och där, och så är det liksom, ja, nu har vi ju firat påsk, och ja, det är ju gott med påskmat. Men att liksom bara våga komma in på, ja, jag tror att Jesus har dött för varje människa och uppstått. Men på något sätt bara att få komma in på evangeliet. Därför att vad allt det här handlar om är att i det här enkla budskapet finns en kraft som förvandlar. Ja. Ska vi knyta ihop säcken? Gud ser potential där vi kanske inte ens tänkt en tanke. Och jag tror det där hänger ihop. Att våga dela evangeliet också där vi tänker att men här finns det väl inget intresse. Eller här är väl liksom, här är väl en omöjligt läge. Att våga. Ingen hade tänkt på Paulus, lärjunga, apostlarna. Liksom, nej, men han, nej, han kan väl inte ha blivit kristen. Men ingen som hade tänkt att det liksom, de hade tänkt att vi håller oss undan ifrån Paulus. Men så tänkte inte Jesus. Han tänkte, jag kommer nära. Jag kommer nära. Vem hade liksom tänkt att en hatisk Sebbe Stax skulle bli Sebastian Staxet, en av vårt lands kändaste evangelister? Som har blivit så förvandlad från att hata till att leva sitt liv för att hjälpa trasiga människor på vägen igen. Evangeliets kraft och potential har ingen gräns. Och många efter Paulus har fått smaka på dess livsförvandlade kraft. Han hade allting, kan man säga, i världens ögon. Han hade det gott. Han var aktad och hade det gott ställt. Men ändå säger han i Filipperbrevet, allt det där, nej, det är bara trash. Det är ingenting att ha jämfört med det jag har vunnit i Kristus. Vi är inte sända att lägga en blöt filt på människor. Snälla, kan du tänka dig att bära den här filten? Som om vi behöver be förlåtelse för vårt budskap. Igen, jag vill säga det. Vi kommer med goda nyheter, med evangelium. Sända med ljus som lyser upp. Sända med kraft som förvandlar och som upprättar. Det som får människor att vända om och leva utgivande och börja leva för sin nästa. Tänk att Gud vill samverka med oss för att upprätta sin skapelse. Att varje hörn av hans skapelse ska få upprätta. Att varenda människa ska få nytt hopp och nytt liv. Det är det vi är sända med. Och det är det vi är sända att inkludera andra. Hallå, var med. Var med i hoppets äventyr. Var med liksom i hoppets karavan. Är ni med mig? Det är en positiv inbjudan. Inte bara, men kan du tänka? Vet du vad? Jag har goda nyheter. I en tid som kantras av krig och meningslöshet. Jag kommer med hopp. Jag kommer med hopp. Du kan få vara med och bli en hoppets budbärare. Amen. Herre, jag ber att ditt ord ska få beröra. Jag ber att ditt ord ska få verka. Och jag ber att det som bara var mänsklig iver och inspiration i min predikan, att det bara får falla platt. Men det som var av dig, att det ska få slå rot och växa. I Jesu namn. Vi ska gå in i slutet av våran gudstjänst där vi ska fira nattvard. Och innan så har vi i gudstjänstteamet